Välkommen till programmet Efter åtta. Dagens gäst är Joel Jansson. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö Nyhem.
God kväll, eller god afta, som det heter på västgötska. Jag heter Joel Jansson och jag är av årsmodell 1948. Jag är född i Habo. Jag flyttade till Mullsjö 1971. Jag tänker berätta glimtar från mitt liv och börja lite grann innan jag föddes. Vi kan ju kalla det min livsresa. År 1912 knackade en kvinna på hos bröderna Adolf och Karl på gården Vägen, även kallat Lilla Fiskebäck, söder om Habo. Hon frågade efter plats som piga och berättade att hon var ensamstående och gravid. Hon fick då till svar: "Var bra, då kanske du stannar." Många pigor hade börjat men slutat efter en kort tid. Hon fick plats som innepiga. På våren 1913 närmade sig tiden att föda. Då åker kvinnan till sitt föräldrahem, Björstorp, utanför Sandö. Den 28 april föder den 37-åriga kvinnan en flicka. Hon fick namnet Ingrid. Kvinnan som sökte jobb som piga hette Ellen. Det var min mormor. Ingrid blev min mamma. Mor Ingrid växte upp på gården Vägen. Där fanns också en utepiga. Hon hette Augusta och var 58 år då mor föddes. Hon hade tidigare i sitt liv fött tvillingar som tyvärr hade dött. Augusta längtade efter barn. Och hon tog ett stort ansvar under mors uppväxt. Så fanns ju Adolf, 71, och Karl, 75, som var mycket snälla. Mor sa till mig flera gånger att hon fick två papper och två mammor. Karl dog då mor var 7 år och då Adolf dog var mor 17. Ellen stallades således i 17 år. De två pigorna fick gemensamt som tack för lång och trogen tjänst ett hus i närheten vid namn Edvardsborg. De flyttade dit 1932. Augusta dog redan 1934 och då blev mormor ensamägare. Mor ärvde fastigheten 1959 då mormor dog. Nu ska vi lyssna på en sång utav Lapplisa, Anna-Lisa Öst. Hon föddes 1889 och växte upp under enkla förhållanden. Hon dog 1979. Mor, lilla mor.
Vem är den som du? Ingen i hela världen.
Far Göte föddes 1914. Han växte upp på en bondgård vid namn Ramningstorp i Östra Vingåker i Södermanland. Far hade 6 syskon. År 1943 satte far in en annons i hemmets journal. Han sökte en livskamrat. Mor svarade på annonsen. Då de skulle träffas cyklade han hela vägen till Habo. Han hade inte råd med tågbiljett. Brevväxlingen däremellan under åren 1943 till 1945 finns bevarad. Mors brev är till och med löpnummerordning. Vet ej om eller när det sa klick, men de vigdes i Habo prästgård 1945. Hemmet blev Edvardsborg. Far hade inrett och ställt i ordning en lägenhet på andra våningen. Mormor Ellen bodde på bottenvåningen. Bröllopsresan gick till fars hem Ramningstorp i Sörmland. Det föddes 5 pojkar på Edvardsborg. Jag är nummer 2 i raden. Vi bodde omodernt i 2 rum och kök med utedass. Inget badrum. Vi sov tre pojkar i en snedtaksgarderob med bara ett litet fönster. Huset värmdes upp med en kökspanna på första våningen. Den eldades med ved men även med koks som höll värmen bättre på kalla vinternätter. Far byggde ett monterbart bastuskåp. Det sattes upp på köksgolvet på fredagskvällarna. Det värmdes med två elkaminer. Efter bastubadet fick vi skölja av oss i en bläckbalja. En bastubild från 1953 finns bevarat. Där min storebror Agne och min lillebror Mats och jag badade bastu på en gång. Den var konstruerad för tre pojkar eller en vuxen. Och man kunde trä upp huvudet genom ett hål på locket och så kunde man andas frisk luft och så hade man ett tygstycke runt halsen så inte det blev värmeförluster. Far jobbade på Alin & Company kampfabrik en bit upp i backen mot Grantorpet. Hans jobb bestod i att såga tänderna till lättmetallkammar, en bunt i taget. Som barn var jag med far och såg hur det gick till. Det var mycket intressant. Det gjordes även celluloidkammar. Och det materialet var mycket eldfängt och det var flera eldsvådor på kampfabriken. Firman finns kvar än idag men med annan sysselsättning. Far hade även bisamhällen. Jag är uppvuxen med bistick. På Edvardsborg bodde jag mina 8 första levnadsår. Strax intill fanns Fiskebäcks anhalt. En plåtstins, en semafor, vändes mot ankommande tåg som då stannade. En väntkur fanns som skydd mot dåligt väder. Väntkuren finns till beskådande i Habo samhälle. Då stannade en del tåg i alla fall på många ställen på väg till Jönköping. Jag har hittat en sommarturlista från 1950. Om vi då börjar i Habo och så kommer Fiskebäck och så kommer Österli och så kommer Ebbavsby och så kommer Prinsfors och Bankry, Berghalla, Trånghalla, Kortebo, Vilhelmsro, Kaptensbo och sen var en framme i Jönköping. En sån resa tog lång tid. Tågen slutade att stanna vid Fiskebäck 1971. Och nu lyssnar vi på ytterligare en sång av Lapplisa, Barnatro från 1954.
Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo, kan du bedja en sån för...
År 1955 började jag första klass i Fiskebäcks skola, som ligger så nära att det var gångavstånd. Skolan hade två klassrum. Värmen kom från vedkaminer. Vi barn fick hjälpa till och bära in ved. Läraren hette Astrid Gustafsson och hon bodde alldeles intill. Hon var en mycket duktig och snäll lärare. Vi fångade råttor i vedboden, gillrade ena rasten och vittjade nästa. Fröken betalade oss 25 öre för varje fångad mus. Inga-Lisa Band kom från Havå och hade syslöjd. Hon lärde mig att sticka. Jag kan både lägga upp och så kan jag sticka, avja och räta och så kan jag maska å. Så lärde vi oss att sy knappar också. Vaktmästare Filip Nilsson kom med en Volvo Duett varje dag. Han levererade mat till skollunchen. Fru Fransson som bodde på andra sidan vägen skötte skolbespisningen. Mina föräldrar var vegetarianer och jag fick inte äta i skolan. Jag fick gå hem och äta. Jag avvek från mönstret. Ordet mobbing var nog inte uppfunnet då men jag vet precis vad det innebär. Öknamnet gräsätare fick jag och mina äldsta syskon. Det var tre fina år i Fiskebäcks skola. Klass 4 och 5 gick jag i Brogårdens skola och sen klass 6 och 7 i Habo samhälle. Vi hade Judith Ringqvist som lärare dessa 4 år. Det började att bli trångt på Edvardsborg. Boendet på andra våningen dömdes ut av hälsovårdsnämnden. En tomt avstyckad från Kärnekulla förvärvades och ett nytt hus byggdes en bit åt Habbohållet. Vi flyttade dit år 1956. Det sjätte barnet, Eva, föddes där 1957. Och då tar vi en tredje sång utav Lapplisa, Glöm aldrig bort de kära.
Glöm aldrig bort de kära, ut i ditt barndomshem, där först du skådat ljuset.
13 år gammal, sommarlovet 1961, fick jag jobb som dräng på Kärnekulla gård. Lönen var 1 krona och 25 öre i timmen, en hel 10 om dagen. Jag lärde mig köra traktor. En David Brown som var tvåsitsig och kunde ta en passagerare och en Volvo T31. Det fick startas på bensin och då det blev varma fick man slå om till fotogen som var billigare. Det blev många hölas. Det fanns en hiss på logen som jag lärde mig att manövrera. Jag fick köra en självbindare, boxerad av en traktor. Jag fick harva mycket. Att plöja fick jag aldrig som min uppgift. Det skulle ju vara spikraka får. Jag fick gräva diken och röja sly med en buskhacka. Det odlades mycket potatis. Erik Albertsson konstruerade och tillverkade själv en strängläggare. Potatisen plockades upp i korgar av traktens närboende, mest kvinnor. Varje plockare hade sin nummerlapp som sattes i korgen då den var full. Det var liksom lön efter prestation eller akord. Jag fick lyfta dessa tunga korgar upp på vagnslaket och köra dem till gården. Det var åkrare på båda sidor om järnvägen, så jag fick korsa en obevakad järnvägsövergång. Det var ju inte ofarligt, men det gick bra. Jag slutade 7:e klass 1962. Det fanns ett frivilligt 8:e skolår, men det ville inte jag. Jag var nog skoltrött. Men i det läget var skolkök obligatoriskt. Det var varannandagssystem, ena dagen pojkar och andra dagen flickor. Kerstin Weibel var vår lärare. Jag tackade henne flera gånger och en gång strax innan hon dog för att jag har haft mycket nytta av det hon lärde oss. Sommaren 1962 och hela hösten ända fram till jul är jag tillbaka på Kärnekulla som dräng. Minst att det den hösten var mycket jobb i vedboden. Ved skulle klyvas och bäras upp till köksspisen och kakelugnar i det stora bostadshuset. Nu ska vi lyssna på en strängmusiksång, Fader vår. Det är nog en typisk 70-talssång, tror jag. I januari 1963 började jag 14 år gammal på en firma som hette Habomattan. Birger Karlsson lärde mig att väva plastmattor. Första tiden skötte jag en omodern vävstol. Jag kunde tjäna 40-50 kronor på en dag på akord. Senare inköptes nya maskiner med fotoceller. De kände av och stannade då skyttelspolen var slut och skulle bytas. Och då fick jag 3 sådana moderna vävstolar att passa. Och samma år då, 63, i april, när jag blev 15 år, då köpte jag en moped. Och den ersattes 1964 av en motorcykel vid namn Silverpil. 1966, innan 18-årsdagen, annonserade jag efter en Volvo PV och köpte en grön av 1958 års modell med B16-motor för 3 800 kronor. Då var myndighetsåldern 21 år. Banken ringde till mor och undrade om jag fick ta ut så mycket pengar. Mor svarade att jag hade tjänat ihop dem själv. Bilen levererades hem till Kärnekulla av säljaren. Han tog silverbilen som dellikvid och transportmedel hem. Jag läste teori själv och övningskörde med far och en Uno Johansson på havomattan och körde upp som privatist. Läkarundersökning, uppkörning och stämpelavgift gick på 65 kronor. Bensinen till övningskörningen var ju inte så dyr då. Nu ville jag inte väva mattor hela mitt liv. Hösten 1966 började jag på Sundsgårdens folkhögskola lite söder om Rå i Skåne. Och jag fick dela rum med en Lars-Göran Lillvik från Ulricehamn. Det var en tvåårig allmän linje som motsvarade realskolan. Det var en fin tid. Vi som var långväga och kvar om helgerna fick mycket fin gemenskap. Rektor Bertil Gunnemo var fantastisk. Jag minns hans lektioner i litteratur. Han kunde göra ämnet mycket intressant. Lilly Cederkrans kunde intressera oss för kemi. Hon ritade den kemiska formeln för sprit på tavlan. C2H5OH. Och det liksom såg ut som en hund. Och det kallar hon för fullhunden. Bengt Ingvar Stefansson undervisade i matte och fysik. Det var mina favoritämnen. Bengt Ingvar startade en fågelskådargrupp. Vi var ibland ute på morgonexkursion innan lektionerna. Och vi blev så nära vänner att jag besökte honom i bostaden dagen före en provräkning. Det var något jag inte begrep. Bengt Ingvar var med mig och tre andra naturintresserade elever till Öland på skolresa i min PV. Mycket blommor och frågor blev det. Skolan inbjöd till träff 25 år efter att vi slutat. Jag åkte dit och det var mycket trevligt. Men hör och häpna, jag har varit på 50-årsträff också. Hösten år 1968, efter att jag hade slutat på Sundsgården, började jag ett arbete som resande försäljare. Jag fick jobbet av min gamla arbetsgivare på Havomattan, som också ägde ett belysningsföretag, Havo Elamatur, i samma byggnad. En ny fastighet uppfördes det året i Bankry och armaturtillverkningen flyttades dit och ett namnbyte genomförs. Det var ett stort ansvar för en 20-årig pojk att besöka lampaffärer, elbutiker och elinstallatörer. Färgbutiker och mattaffärer var målgruppen för plastmattorna. Det gällde att hitta till butikerna och lära känna människorna och helst få något sålt. Vidare skulle man hitta någonstans och övernatta. Ett exempel. Enkelrum på järnvägshotellet i Halmstad kostade 21 kronor. Då tillkom några kronor för frukost som serverades vid bordet. Jag har sparat kvittot från 1968. Kurt och Roland, en sångduo, startades 1965. Jag har nog de flesta av deras EP, LP och CD-skivor. Från en signerad CD där det står "Till vännen Joel lyssnar vi till En tro som bär", skriven av Kurt.
Jag har en tro.
Hösten 1969 blev jag inkallad till vapenfri tjänst. För mig var det otänkbart att utbilda mig till att skjuta för att döda andra människor. Jag blev uttagen till linjemontör. Åkte då tåg till Hallsberg för vidare befordran till Åsbro i Närke där Vattenfall har ett övningsfält. Fick lära mig att klättra i trästolpar med stolpskor. Stålstolparna var 30 meter höga. Isolatorkedjorna var 4 meter långa. Vi fick lära oss att byta en sån enskild isolator. Då fick man hänga en stege i den våta vågräta regeln. Och så fick man klättra ner där och det liksom gungade fritt och utföra det jobbet. Då fick man inte ha svindel. För att få oss att våga detta, då var första dagens uppgift att klättra upp i den ena stolpen och över regeln och ner i den andra. Då fick man ledigt resten av dagen. Alla klarade utom två som blev omplacerade. Det var en fin tid i Åsbro. Jag fick nya kamrater. I händelse av ofred är det ju viktigt att elledningar kan repareras. Efter 2 månader i Åsbro blev vi utplacerade i grupper på olika platser i landet. Jag och 4 till blev placerade på Gullspångs kraftaktiebolag i Mariestad. Vi blev ett eget linjelag med en arbetsledare. Bellefors kraft i Moholm hade nyligen införlivats i Gullspångs kraft. Där fanns mycket som var eftersatt. Vi fick klippa ner luftledningar i koppar som ofta matade husen via 4 isolatorer på husväggen. Den blanktråden byttes ut mot isolerad hängkabel eller jordkabel. Vi byggde en ny 10 kV transformator på en stolpe i Beateberg, det minns jag säkert. Vi deltog i uppröjningsarbetet efter stormen 1969. Det blåste ner mycket träd i ledningsgatorna. Vi bodde i 12 månader på motell Rattugglan i Mariestad. Under tiden köpte jag en folkvagn 1200 för 2000 kronor. Min tilltänkta hade då en lärartjänst i Norra Fågelås. Vi förlovade oss där onsdagen den 11 mars 1970. Jag hämtade henne där på fredagarna och skjutsade hem henne till sitt föräldrahem i Mullsjö innan jag fortsatte till Harbo. Samma visa på söndagarna men i omvänd ordning. Nu ska vi lyssna på ytterligare en strängmusiksång. Lycklig är jag för varje dag. Påskafton 10 april 1971 var en stor dag i livet. Jag gifte mig med Rut och Bertil Fribergs äldsta dotter Monica. Vigseln var i Pingstkyrkan i Mullsjö och därefter middag på Björkhaga pensionat. Vi flyttade in i vårt nybyggda hus som 22-åringar och bor fortfarande kvar 48 år senare. Vi har begåvats med 3 pojkar. Andreas 1972 och Daniel 1974 och Jonathan 1979. Jag brukar säga att jag vet inte hur gamla mina pojkar är, men jag vet när de är födda, för det ändras inte. Jag är intresserad av fotografering och dokumentation. Jag har tagit bilder på alla mina kunder som i många fall blev mina vänner. Jag har 5 A4-permar med dessa bilder och inhämtad historik. Jag kallar det för människorna längs vägen. Ett exempel. Danielssons elektriska i Lugnås startades av Majken och Sixten och de drev firman i många år. Det var en ovanlig elfirma med butiksförsäljning under enkla former. En bord på planen mellan bostadshuset och laggården utgjorde kontor. Lagret fanns inne i laggården. Fikarummet var köket i bostadshuset. Firman sålde mycket Elektrohelios produkter. De var en av de duktigaste i Skaraborgs län. En episod. Då har liksom dottern Eva-Lott tagit över rörelsen. Då var det först förmiddagsfika ihop med lantbrevbäraren. Och efter den kaffegemenskapen gick jag ut på rännet och inventerade lagret av armaturer. Då jag kom in i köket igen så var maten klar. Jag blev bjuden på lunch. Efter måltiden skulle Sixten gå och vila sig. Han var ju liksom pensionär. Då säger han till mig, du kan ta Maristas tinningar och lägga det på fina rumssoffan. En annan episod. Borensbergs elaffär. Bengt Råsberg startade firman på 40-50-talet. Jag träffade han första gången redan 1968. Med tiden tog barnen Bosse och Kristina över, men Bengt han satt kvar på sin kontorsplats upp i hög ålder och tog telefonsamtal och prismärkte lite fakturen. En episod då. Jag hade bokat ett morgonbesök med Kristina och det visste ju inte Bengt om. Och på vägen dit på morgonen så tänkte jag undra om Bengt är där idag. Och när jag kom dit så var han på plats och satt på sin stol, så jag gick in och hälsade på honom. Och så säger han till mig, 88 år gammal, jaså, lever du än? Nu ska vi lyssna på Kurt och Roland och lyssna till en sång skriven av Kurt till hans barnbarns dop hösten 1999. Lilla Maja.
Lilla barn, en stjärna tänds och den syns i dina ögon som en pärla någon och sänd.
Åldern tar ut sin rätt. Jag tog förtida pension den 15 april 2011 som 63-åring efter 43 år på vägarna. Efter för mycket stillasittande i resandebilen, för lite motion, för mycket fikabry hos kunderna och för sena middagar på hotellet har jag blivit överviktig. Och jag hade under en tid haft problem med vänster höftled. Jag fick börja använda en krycka. Då vi gifte oss kom vi inte iväg på någon bröllopsresa. Det verkställdes nu 40 år för sent. Vi for till Platanias på Kreta. Det blev återbesök eftersom vi var där med våra pojkar vid vår första charterresa redan på 80-talet. Då fanns det en tupp som gick på möran hos grannen till Hotel Blue Sea. Nu var tomten med hönshuset ersatt av ännu ett hotell. Skärmen i området var borta. Juli 2011 så bytte jag vänster höftled i Oskarshamn då Ryhovs i Jönköping inte hann med mig på hela det året. Jag gick också en kurs på Mullsjö folkhögskola, digital bildbehandling. Det var Ulf Pettersson som var lärare. Det var mycket intressant och jag har haft mycket nytta av det vi lärde. I december var det dags för även högre höftled. Jönköping hann inte nu heller, så det blev Oskarshamn igen. Personalen där var fantastiska, snälla, vänliga och duktiga. Men 10 månader på kryckor första året som förtidspensionär, det var allt lite prövosamt. Monica strävade på som lärare till 65 och ytterligare en tid. Jag hade mycket egen tid på dagarna. Men jag aktiverade mig genom att besöka olika dagledigträffar. Och dagarna blev aldrig tråkiga. Jag är intresserad av schack. Min far lärde mig och jag har lärt våra barn och jag håller på att lära barnbarnen. Jag hade under många år en schackkompis i Karl-Åke Stål. Vi spelade varannan tisdag och ofta åkte vi till något lunchställe efteråt. Vi var lika bra eller kanske lika dåliga och utgången var alltid oviss. Det berodde på dagsformen. Tyvärr dog Karl-Åke i cancer, 75 år gammal, för snart 5 år sedan. Nu har jag en ny schackkompis, Sven-Olof Pettersson, och vi träffas varje tisdag. Men numera är utgången inte så oviss. Men jag har vunnit en gång och fått remi några. Sista veckan i november 2012 besöker jag mor på äldreboendet i Habo. Då hon var vegetarian hade hon många pytsar med olika nyttigheter i kylskåpet, som exempelvis surkål. Hon skulle hacka sallad innan personalen kom med varmrätten. Hon såg dåligt och det sprätte på golvet. Jag erbjuder mig att göra det. Men då säger hon, vad ska jag göra då? 2 dagar senare, den 1 december 2012, dör mor Ingrid 99 år, 7 månader och 2 dagar. Hon hade då varit änka i 22 år. Mor sa till mig flera gånger de sista åren att jag har bett till Herren att han satt hem mig, men han lyssnar inte på mig. Nu ska vi lyssna på Kurt Roland som sjunger sången Solregn, skriven av Kurt.
Glädjen gränsar ofta till tåren, likt ett mjukt solregn om våren.
Hösten 2015 drabbas jag av en propp i hjärnan. Det blir 5 dagar på sjukhuset. Jag hade svårigheter med höger ben och höger arm och särskilt handen, och jag hade jättesvårt med balansen. Jag fick lära mig att gå igen med en krycka. Jag hade dock tur att det inte blev värre. En på 4 drabbade hamnar i rullstol. Hösten 2016 fick jag diagnosen prostatacancer. Under januari till mars 2017 åker jag 39 gånger måndag till fredag till Jönköping för att strålas. All personal där är alldeles underbart bra. Dock var det svårt att ligga helt still, vilket krävdes, annars stannade maskinen. Ryhovs lasarett har den bästa utrustningen i Europa för strålning. Behandlingen har haft önskad effekt och mitt PSA har gått ner vid alla 4 provtagningarna sedan dess. Hjärtats hus i Jönköping startades av Maggie Målevik. Det är en kontaktverksamhet för cancerdrabbade och anhöriga. Det är öppet varje måndag eftermiddag i en flygel på Ryhovs herrgård. Där har jag knutit många nya kontakter och fått nya vänner. Det är lätt att prata med människor som liksom sitter i samma båt. Att få prata med någon då behandlingen är avslutad är mycket bra. Innan besked kommer kan det vara mycket tungt. Kurt Petersen, ena halvan av Kurt Roland, drabbades av cancer i tungan och var hårt prövad i flera år. Under sjukdomstiden skrev han bland annat sången Livsresan. Kurt dog år 2009 endast 62 år gammal. Jag var med på begravningen. Och nu ska vi lyssna på Kurt Roland som sjunger just Livsresan.
En människas liv är likt en färd fram genom tid och rum. En resa i Guds sköna värld.
År 1987 visades ett program på Sveriges Television. Det hette Eremiten och handlade om en Arne Ottosson på Värmlandsnäs som var en stor levnadskonstnär och filosof. Den 28 mars 1993 besökte jag honom för första gången. Och då undrar han ju är klart vad jag var för en. Och då fick jag ju berätta att jag hade sett den på tv och blev intresserad. Och sen vi hade stått flera timmar ute så bjöd han in mig i sin husvagn. Och jag hade med mig en påse mandelkubba. Men när jag såg hur det såg ut där inne så tänkte jag att jag ska nog inte påminna om någon kaffedryckning. Men hur det var så satte han på kaffevatten. Och så undrar han, kan du dricka direkt i gryta för jag har bara en mugg. Så fick det bli. Och när klockan var 11 på kvällen då sa han så här, du åker alla redan. Jag besökte sen Arne ytterligare 32 gånger under en 12-årsperiod. Och ett besök tog en 4-5 timmar. Han bodde i en husvagn tillsammans med 12 katter. Inget rinnande vatten, ingen toalett, ingen telefon, inget kylskåp, ingen frysbox. Han hade dock ström genom en mycket dålig kabel över en äng med flera oisolerade skarvar. Han hade en glödlampa hängande från taket. Ett omslag till en chokladkaka utgjorde bländskydd. Vidare en kokplatta för matlagning. Han hade två radioapparater och lyssnade på Radio Värmland och P1 samtidigt. Och han följde med nyheterna i Sverige och över hela jordklotet. Och han var alltid uppdaterad då man kom på obokat besök. En rullande butik, en matbil kom varje tisdag. Ett citat från Arne. Ensa ha lusta själver när ensa göra saker och ting. Det ska inte vara några påbud. År 2002 kom Arne till ett äldreboende i Säffle. Vid ett besök där låg det medicin på nattduksbordet. Och då frågade jag Arne, varför tar du inte medicinen? Ja, han visste inte vad det var bra för. Men så kom det in en sjukvårdskvinna i rummet och han passade på att fråga henne och fick reda på att det var slemlösande. Så han tar sina piller och hon går ut och han sitter lite insjunken i sig själv. Och så säger han, 88 år gammal, hon var allt bra grann. Efter aprilbesöket 2005 skrev jag i min almanacka, undrar om detta blir sista besöket. Arne dog sommaren 2005, 90 år gammal. Jag var med på den borgerliga begravningsgudstjänsten på hans egen mark i ett tält. Det var fint och stämningsfullt med trumpet, musik och tal. Mycket folk och fint väder. En urna med hans aska fanns på ett minnesbord. Alla gick fram och la ner blommor. Och i samband med det så berättade jag lite om vår gemenskap. Serveringen efteråt. Jordgubbar som åts på stående fot. Arnes aska är spridd i Vänern. Han ville att den skulle spridas på hans egen mark, men det blev inte godkänt. Ytterligare ett citat av Arne. Den högsta lyckan i livet är att få göra något för någon annan människa. Tack för att ni har lyssnat på min livsresa. Som avslutning lyssnar vi till Bred dina vida vingar, instrumentalt flöjt av Roland Lundgren.
Ni har lyssnat till programmet Efter 8. Dagens gäst var Joel Jansson. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.